A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej, men bara gå till jobbet på 3 minuter, det känns det... ju rätt skönt alltså. Oh,
det är det vara... bästa av allt.
Ja, det måste vara.
Slippa hålla på med någon som
ja,
helst.
Det måste ju faktiskt vara rätt gött.
Kollektivtrafik och bil eller skit.
Särskilt som jag och Besseling som börjar bli lite äldre liksom. Nu man inte har för långa jävla avstånd.
Nej, det är klart.
Jag är för fan yngsta.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Här i studion är det full styrka i vanlig ordning. Fotbollsvännerna Filip Trollér och Joel Besseling är återbördade från huvudstäder och studentbygder, redo att ge sig på följande ämnen. Den tidiga seriefinalen på Bravida Arena. Elfsborgs superform. Blåvitts nyvunna självbild, Häckens gräsgnäll och skilda världar mellan rivalerna ÖIS och GAIS i Superettan. Allt detta väntar närmaste timmen. Jag säger välkommen till dig, Joel Besseling, men lämnar ordet till Filip Trollér som har landat här i stan med en färsk spaning utifrån.
Ja, tack så mycket. Det är väl de flesta kanske har uppmärksammat det redan, men det har varit några snack i så här runt den allsvenska fotbollen de senaste omgångarna och en av dem var ju i Malmö där din gamle kollega Robban Johan Flink ställde en fråga till AIKs Victor Fischer och ja, rätt ut om han hade fejkat en skada. Det här efter att AIK-profilen Martin Mutumba på Twitter hade antytt eller till och med skrivit väl att det såg ut som att Fischer fejkade en skada. Jag vet inte, jag tyckte det var lite sjuk situation hela grejen. Liksom, jag är ju för att man ska kunna fråga om det mesta och sådär, men när man såg Fischers reaktion och ja, hela grejen, jag vet inte, jag tyckte bara det blev lite konstigt allting.
Alltså jag tänker lite så här att alla, det blir, jag håller med dig om att det blir ju en grej liksom, det blir en snackis, men alla gör egentligen rätt i det. Jag menar, Mutumba är ju kul att han liksom tycker till och lägger sig i gamla AIK-profilen. Att en journalist på Sportbladet ställer frågan till Fischer efter matchen, det är också helt naturligt att journalisten gör så. Och att Fischer reagerar som han gör, det kan man också förstå någonstans, för han vet väl kanske inte vem Mutumba ens är liksom, och så kommer det här någon jävla Twitter-fråga liksom, om man har fejkat, så då blir ju han lite sned då. Så att någonstans så agerar ju alla ganska rimligt, men det skapar ändå en lite udda situation, är det inte så, Joel?
Ja, det var ingen vidare kemi mellan Flink och Fischer där. Men det är klart, jag tror precis som du säger, Robin, att han inte vet vem Martin Mutumba är. Och då tror han att det är någon helt vanlig liksom, läsarfråga som ställs i mixade zonen. Så jag förstår det också. Jag tycker frågan var rimlig i sann kvällstidningsanda liksom, från Flink, men du var skadad. Så att, det var ganska kul, tycker jag.
Är det någon som har någon djupare analys av själva situationen? Finns det bäring för Mutumbas påstående att Fischer skulle ha fejkat skada? Eller vad
alltså, jag minns knappt situationen. Alltså, jag vet inte om ni... För jag gör faktiskt inte det. Men, men man måste ändå säga, Fischers huvud, han måste liksom... Det är inte ofta man blir ifrågasatt på det sättet. Liksom, att, vad du ska eller kliver du av det här liksom för att du tyckte det var nog, du ville inte vara med längre. Ja, det är en kul grej i alla fall så.
Vi lämnar den spaningen, tack för den Filip. Vi kastar oss över vårt första ämne och det är den tidiga seriefinalen på Bravida Arena, BK Häcken. FF vann ju med 1-0 mot Hammarby i damallsvenskan. Rosa Kafaji gjorde målet, hyschade Bajenklacken, även om nog ingen i den klacken såg det. De stod nämligen på helt andra sidan jämfört med när hon gjorde sin hyschgest. Häcken klev i alla fall upp på 18 poäng, lika många som Hammarby då. Jennifer Falk i Häckens mål har hållit nollan i 6 raka matcher nu. Men en intressant grej som inte handlar om själva matchen där, det är ju att Bajenstjärnan Madeleine Janogy, hon var ju oväntat nog med i truppen. Hon började på bänken, kom in i andra halvlek då. Hon var ju från början avstängd, men den här riksidrottsnämnden då, dit klubbar kan överklaga, de ändrade avstängningen från 3 matcher till 1 match. Och där tänker jag, ska det verkligen skilja så mycket i bedömningen mellan förbundets regeltolkning och riksidrottsnämnden? Janogy blir ju avstängd för att hon gör en handsving då, eller vad man ska kalla det, mot en Djurgårdsspelare i Stockholms derbyt där hon slår till Djurgårdsspelaren helt enkelt. Och det är ju därför hon blir utvisad och kommer de här 3 matcherna. Det finns ju en liknande händelse som berör vår del av geografin då med Anders Tronsen i IFK Göteborg, där riksidrottsnämnden också klev in och kortade ett straff då. Vad säger ni det här? Är det tillfälligt att de här grejerna händer så tätt in på, eller vad tänker ni kring det?
Jag vet inte, det känns lite cirkus i alla fall över det hela.
Varför ska man annars stänga av liksom, om någon ändå ska riva upp det?
Ja, precis. Det blir lite så pajigt liksom. Men jag måste väl ändå säga att jag tycker att ändå är de senare besluten som känns mer rätt. I alla fall i fallet Tronsen så tyckte jag ju det var alldeles för hårt med 2 matcher på det. Helt orimligt tyckte jag. Jag tyckte inte, när jag sett den i efterhand så var det inte ens rött kort. Janogy, absolut att det är en liten sving, men det är fortfarande att de är i närkamp med varandra. Att hon mer alltså sliter, eller man ska säga, snarare än att det är en regelrätt liksom ett slag, tycker jag ändå inte riktigt att man kan kalla det. I alla fall inte när jag såg den reprisen rätt så snabbt och hastigt. Så jag tycker väl att i andra läget har man varit mer rätt på det, men cirkus över det hela, att det håller på att skifta så mycket.
Ja, de behöver synka sina bedömningar lite mer där.
Ja, kanske. Eller? Samtidigt som jag tycker det är väldigt bra att det finns en instans som går in och häver sådana här avstängningar när det uppenbarligen inte har blivit rätt. I Tronsens fall också var det så att Alla Kim kom med ett utlåtande och sa att domaren då, och sa att han gjorde fel så att säga. Så att jag tycker det är bra att de här liksom felbesluten inom situationstecken korrigeras, även om det såklart det blir lite konstigt för vissa lag kanske ställer in sig på att ah, men nu spelar inte hon eller nu spelar inte han, och så blir det märkliga förberedelser.
Och i fallet Tronsen så dröjde det väl också jävligt länge innan det beslutet om att en match skulle plockas bort kom, och det var till och med att en match redan hade passerat sådär. Så ja, det känns lite bökigt, även om jag håller med dig och Olle, det liksom att det är väl bra att det finns en instans till liksom, men ja, det ska inte kunna skilja så mycket, tänker
jag. Nej, det är väl det jag reagerar. Jag tycker egentligen inte Tronsen är så konstigt, för där kliver ju Alla Kim då in och vittnar, eller vad man ska kalla det, om att okej, nu har jag sett den här situationen igen, jag hade nog bara gett gult, det såg ut som det var rött då, det är logiskt att det kan se allvarligare ut när det väl händer, efteråt säger han, det skulle nog bara varit gult, och då blir det bara liksom, tar man bort den match där. Här skiljer du liksom två, alltså från början är det 3 matcher hon ska vara avstängd, nu blir det bara 1 match då. Janogy, hon får liksom kasta sig på ett flygplan matchdag och ta rygg på övriga truppen och hamna på bänken i den här matchen då, kommer in i paus liksom, och det är klart det är inga bra förberedelser.
Nej, det blir inte så professionellt heller, tycker jag liksom. Alltså, du måste ju kunna få ett sånt sen vet jag inte exakt när överklaganden och sånt har skickats in, men du måste ju ändå kunna få det med lite bättre framförhållning än så nära inpå, för det är liksom, vi är elitidrott och det är högsta ligan liksom. Det är inte division 6 här. Att du...
Det kanske finns en vana där också som behöver sätta sig liksom i de här fallen. Jag vet att, nu ska vi inte prata hockey här, men en gång i tiden så satt jag på en mejllista över där man fick liksom disciplinnämndens utfall, och det var ju väldigt fort de kom alltså. Deras bedömningar efter matchstraff och sådär. Så jag tror att ja, den vanan finns kanske inte än riktigt när det gäller damallsvenskan att ta tag i sådana här problem, för det har ju varit historiskt sett varit en väldigt liksom fair och schysst liga liksom.
Om det bidrog till Häckens seger då, det är svårt spekulerat. Häcken vann ju i alla fall med 1-0 och Janogy kom in i paus då. Lyckades väl inte skapa så himla mycket, det gjorde inte Hammarby överhuvudtaget. Däremot, Häcken gör ett otroligt fint mål i den här matchen, segermålet då. Rosa Kafaji, som jag tycker växer egentligen för varje omgång här nu. Hon får liksom ett inlägg av Julia Blackstad, jättefint inlägg som sveper in mot bortre stolpen. Och där dyker hon liksom upp och nickar in bollen i nättaket. Ett otroligt fint fotbollsmål. Jag vet inte om ni har sett det, men det var ett av de finaste målen jag har sett i damallsvenskan på ett bra tag.
Jag såg det här på vägen ner faktiskt. Jag håller med dig. Och jag tycker nu när hon har fått komma igång, liksom, hon är tillbaka efter skadan, hon har börjat varva upp på riktigt, då tycker jag att Häcken återigen har fått det som de saknade sen Johanna Rytting Kaneri försvann förra sommaren, och det är X-faktor liksom. Kafaji kan göra allting nu, känns det som. Det är inte bara mål, snygga mål, utan det är också att hon är otroligt bra i spelet och driver på det. Det behövs en artist i det där laget, det behövs någon som bryter mönstret, och hon är ju verkligen på den platsen där alla Häckensupportrar hoppades att hon skulle vara när de värvade henne från Gnaget.
Ja, hennes enda egentligen skulle jag säga det, att hon försvinner rätt ofta i andra halvleken av matchen. Jag tror fortfarande liksom hon behöver ha den här liksom förmågan att orka i 90 minuter. Det är ju också någonting liksom man måste liksom träna upp och pressa till att kunna leverera kraftfullt i hela matcherna. För hon dör rätt ofta i slutet eller en bit in i andra halvlek. Den biten har hon kvar, skulle jag säga.
Jag tycker man kan koppla det till den diskussionen vi hade för några veckor sedan liksom, om bristande publikintresset i damallsvenskan. Om det inte finns den här grunden eller supporterkulturen att stå på, som det finns i de stora klubbarna där Häcken inte har varit historiskt, då krävs det något annat för att få folk att vilja köpa biljetter. Och där känns det som Kafaji har liksom verkligen potential att bli en sån spelare som folk kommer för att se. Mm.
Om hon inte skrämmer bort dem då när hon hyschar i klacken, fast sånt där, så kanske supportrar mest tycker det är roligt, eller?
Det tror jag.
Då.
Ja, men det behövs lite mer, så, alltså mer
artisteri.
Nej, men artisteri, lite mer glöd in i damfotbollen också. Det tror jag bara den mår väldigt bra av, och jag vet inte, otroligt starkt får man väl ändå säga av Häcken efter den dassiga premiären de hade, att de har hittat en väg framåt och är uppe jämsides nu. De är väl fortfarande efter på målskillnad, va, Hammarby? Det sa du kanske. Ja. Men ändå, nu är de med i matchen och nu har de rullat igång. Det är starkt.
Jennifer Falk höll nollan för sjätte matchen i radio. Eller prickar hon VM-formen för tidigt? Hon ska ju liksom hålla Sveriges nolla i fotbolls-VM här i Australien och Nya Zeeland fram i juli.
Vad säger en gammal målvakt?
Ja, just det. Besseling är ju GP-lagets gåfotbollsmålvakt. Nej, det har de fan inga målvakter.
Vad du hittade än, det funderar jag fortfarande på. Ja, men du brukar ibland oroa dig för att spelare prickar form lite för tidigt och sådär.
Jag vet
att,
brukar jag det.
Ja, men jag vet att när jag sa att Holmén och Hult och Larsson och de såg bra ut i början av försäsongen, då sa jag, oh nej, det är för tidigt. Det är långt kvar till säsongen börjar.
Inget minne.
Ja, men Falk är precis som du skrev i din krönika, allsvenskans bästa målvakt, och ska ju vara första målvakt i VM är det tänkt. Det är väl bra att hon jobbar in sig. Det är inte så långt kvar.
Nej. Det är i mitten av juli drar det igång över där. Det blir lite tjafs efter den här matchen. Det är också alltid uppskattat från, i alla fall från vår medias sida. Tjafs mellan tränarna på presskonferensen. Bayerns Pablo Pinones Arce, han satte sig ner och det första han sa var att han tyckte det var en dålig fotbollsmatch. Robert Vilahamn då, Häckentränaren, han kontrade med att han tyckte att den var en bra fotbollsmatch. Och här är jag faktiskt team Vilahamn, för att det här var en hård, tajt, tuff seriefinal. Det var liksom mycket spel mellan straffområdena, inte så mycket chanser, men det ska det ju inte vara i en seriefinal. Det ska ju liksom vara jävligt tajt och svårt, och det ska krävas något extra. Det ska ju fan inte sluta 4-3, då är det ju bandy liksom, utan det ska ju vara 0-0-1, 0-1-1, 2-1 sådär, alltså i just en seriefinal, eller?
4-3, det blev det ju i Uppsala igår i bandystaden.
Ja, det var min tänkta radioövergång till det, ja, nästa det. Ämnet, ja, men nu förekom du det. Så att, men principen alltså att en seriefinal ska väl vara tajt.
Sa du det om VM-finalen också? Går det in i samma kategori här, eller?
Det finns alltid undantag som bekräftar regler. Precis. Jag hör vad du säger.
Nej, men det finns väl en poäng i det där att man vill se att det ska vara en kraftmätning verkligen där, de, mm. där det är svårt att bräcka ner varandra på något sätt, men jag skulle väl inte säga att jag går i less om jag skulle gå och se en seriefinal där det slutar 3-3 heller.
Utan nej, men då ska det vara för att du har Messi i ena laget och Mbappé i det andra och de levererar på topp, inte för att liksom det är två svajiga bandyförsvar som släpper till massa mål, utan det är just det jag menar, att det ska krävas något extra.
Ja, det kan jag väl också köpa, men jag är ju glad för att se mål på fotboll. Det verkar ju inte du vara, jag vet inte.
Jo då. Och mål, det fick vi då som sagt se i Uppsala då, studentstaden Uppsala där du var igår, Joel Besseling. Mm. Elfsborg vann alltså med 4-3 mot Sirius efter en svängig match upp på andra plats i tabellen. Elfsborg skuggar suveräna Malmö 7 raka FF tillsammans med BK Häcken då. Joel, är det fotbollsfeber i Borås nu?
Man tror väl kanske att det är på väg. Det var ju väldigt lite publik mot Halmstad senast. Men det ska bli väldigt spännande att se nu kraftsamlar de här inför Värnamo på söndag. Någonting borde ju hända i alla fall med tanke på vad laget presterar just nu. 5 raka segrar.
Ja, det är en jävla form de är inne.
Ja, och det är ju så här, ja visst, absolut. De har haft ett ganska enkelt schema. Mm. Men i de här 5 matcherna så ingår även liksom bortamatchen mot Degerfors och Mjällby. Det är inga matcher du bara städar av. Fråga AIK hur det var i Hällevik och fråga Djurgården hur det var i Degerfors. Liksom.
Och Häcken förlorar mot Halmstad.
Exakt, alltså det... precis.
Särskilt men... i början av säsongen kan ju nästan de här liksom smålagsmotståndarna var ju värre att få än i slutet.
Ja, men exakt. Så att, nej, det är en otrolig form. Sen ska man väl villigt erkänna att de inte förtjänade att vinna mot Sirius. De gjorde en väldigt dålig första halvlek. Mm. Och jag tyckte inte de var bra i andra förrän vi började närma oss 80 minuter egentligen. Men de vinner på olika sätt. Mm. Så de vänder matcher och de stänger matcher på ett cyniskt sätt och de har målfester på hemmaplan och sådär. Och jag tror att vi pratade mycket om det i vintras, för då var ju den stora snacksen kring Elfsborg att de inte skulle spela kuppen. Det var den ena grejen. Den andra grejen var att de knappt värvade någonting. Alltså när de återstartade säsongen 12 januari, då hade de i princip det laget som de har nu.
Mm. Det var Boman, André Boman, de har värvat i princip.
Ja, precis. Och en tredje målvakt liksom. Mm. Och så har de blivit av med några spelare som de räknade att bli av med. Mm. Som kanske inte var tänkt att, liksom, att starta allihop. Så de har ju fått tid på sig att jobba upp någonting här och spelmässigt så tycker väl inte jag kanske att det är så här liksom ett resultat av liksom ett metodiskt arbete. Det är snarare karaktären i laget. Alltså att de här äldre spelarna de står för liksom grundvärderingarna fotbollsmässigt, om man säger så. Liksom. Kravställan och så. Sen har du en massa ungdomar som har kraft, energi och frenesi i anfallsspelet. Den kombinationen är riktigt bra faktiskt. Så det ska bli intressant nu framöver.
Är det inte det de har saknat lite då, jo. Den här karaktären? För jo. De har ju varit frejdiga och sådär förra året i bitvis, bortsett från när de hade det tungt, så var det ju liksom, det är ju ett frejdigt Elfsborg. Nu kanske det då är lite mer hårdhudat också på något sätt.
Ja, men precis. Alltså, de här värvningarna de gjorde i somras av Niklas Hult och Sebastian Holmén, alltså det är liksom inte bara för att ha någon slags identitet, utan de bidrar med så pass mycket på plan. Holmén har jag sagt varit inne på tidigare. Han är liksom spelmässigt en 5-4 mittback skulle jag nästan vilja säga. Niklas Hult har inte riktigt kommit upp på den nivån, men man ser på liksom de här matcherna. Jag har ju varit på plats på alla matcher den här säsongen och alltså det är liksom så fort någon inte riktigt är påkopplad, så fort någon har liksom, gör en dålig första touch eller slår en dålig passning, de är där direkt liksom och hugger. Det är en kravställan som de här som inte fanns tidigare.
Ja, det är lite Samuel och Simon Gustafsson-effekten där som ju Häcken också verkar upplevt lite när Samuel kommer hem. De pratar mycket i Häcken om det, att vilka krav han ställer, och sen kommer Simon hem som också ställer krav liksom, och så får du in den kulturen då.
Ja, men precis, exakt. Och jag tror inte att det alltid är så jäkla roligt för de här unga spelarna att ha de här äldre spelarna på sig, men det är nyttigt och det ger resultat uppenbarligen.
Jag tänker på stackars Gottfried Rapper.
Ja, han har inte fått spela än.
Nej.
Men
bara skit får han.
Nej, han har väl inte riktigt kommit in i den svängen än. Däremot de lite yngre som spelar, liksom, de här, Gottfried är bara 17, liksom, men de här 20-åringarna, de får höga krav på sig nu liksom, och leverera. Men det verkar ju som att de hanterar det ganska bra. Jag tror att balansen där finns. Jag tror att Hult är lite mer så här uppmuntrande och liksom, du kan det här, kom igen nu liksom, så här. Medan Johan Larsson och Sebastian Holmén lite mer, nu skärper du till det liksom.
Jag tänkte på en grej Joel sa där, Filip, apropå värvningarna, värvar nästan ingenting i fönstret som var här nu precis. Har en bra ekonomi, vi såg ett jävligt starkt ekonomiskt resultat. Ett par sommarvärvningar här så kan Elfsborg bli fullständigt livsfarliga i år.
Ja, absolut. Jag tror vi alla här, eller jag tror jag satte de fyra eller femma någonting till slut i min tabell. Och det, vi har ju varit inne på det att här och nu så ser de ju ut som en rimlig topp 3-kandidat och kanske vid sidan av Häcken då som den främsta utmanaren till MFF så här långt ska vi säga. Men jag håller med där, alltså spetsade där lite grann. Kanske en central striker, kanske någon central mittfältare och de kan bli riktigt, riktigt giftiga. Sen är det klart att Ondrejka kommer ju försvinna och han har ju fasen vad han har växlat upp här nu. Sista omgången har verkligen gjort det bra, så då blir det ju ett avbräck och där ska man då vara redo att ta in något. Jag vet inte hur det ser ut i egna led riktigt, men det känns ju inte vad jag, alltså som att där är någon riktigt så färdig som kan gå in och ta över den flanken.
Nej, är det framförallt det de måste lägga transferkrutet på då, ersätta som försvinner? Joel, ja. För du har ju varit inne redan från i vintras på att de egentligen behöver en bättre central mittfältare och kanske en bättre striker också.
Ja, jag tror att de behöver, de kan ju inte värva tre startspelare. Det känns lite väl mycket, ja. I ett fungerande lag. Och då får man välja två och då tycker jag det är såklart att det ska vara en central mittfältare och en ytter när Jakob Ondrejka försvinner. Ahmed Kassem är liksom 19 år och jättespännande. Men ett topp 3-lag som ska liksom gå för Europaplatserna, där är han inte riktigt än. Han är liksom inte på Bernhardssons och Ondrejkas nivå. Så där behöver de ta in någonting. Frågan är vem det blir. Jag är generellt ganska dålig på liksom att förutspå värvningar, speciellt när det gäller Elfsborg, för de brukar hitta på ganska okända hyllor. Central mittfältare, jag tycker att nu har Emanuel Boateng varit avstängd här i 3 matcher och sen var han tillbaka, men inte med i truppen då. Han är ju liksom tillbaka i träningen. Och då har Noah Söderberg spelat och han blev utbytt i paus. Gjorde återigen en ganska blek insats. Medan André Römer bredvid honom är jättebra. Så att en central mittfältare, en ytter. Ja men absolut. Då är det, kan mycket väl bli en topp 3-placering. Men Malmö, det har jag svårt att säga att de närmar sig där. Liksom.
Nej, det verkar ju inga göra just nu i alla fall. Boateng nämnde du där. Mm. Han är tillbaka. Han är fria där nu då, internt eller vad man ska kalla det. Han får vara med och träna igen och är aktuell för truppen nästa match då, eller?
Ja, men precis. Alltså, han har ju bara tränat, han tränade ett pass innan Sirius-matchen, så han var inte aktuell för truppen nu då. Så han är väl vara med mot Värnamo då på söndag.
Har de hanterat det bra sammantaget här nu? Du har varit lite inne på att det är dålig information och kommunikation och så, men det verkar ju inte ha stört någonting, så att det kanske
verkligen inte.
Väl hanterat utifrån föreningsperspektivet. Och jag vet inte.
Ja, jag tror att nyckeln i det här är ju att att det är nog väldigt få som har vetat om vad det är som har hänt egentligen liksom. Alltså även inom föreningen. För det har ju inte läckt ut på något sätt liksom. Men ja, den här historien är märklig och det är frågan om det någonsin kommer komma liksom information om vad detta var för någonting. Väldigt besynlig situation. Boateng vill bara fokusera framåt. Vi ställer frågor på träningen om vad det är som har hänt och hur han har haft de här veckorna. Men det var inget, den dörren var stängd och så. Stefan Andreas som smyglyssnade lite på intervjun också.
Alltså, så han stod och vaktade
där. Ja, han stod och vaktade lite.
Redo att kliva in.
Exakt.
Ifall Besselin sköt för hårt skjutjärnsfrågorna där.
Exakt.
Värnamo hemma är det nu då, det nämnde du där. Är det 3 säkra poäng för Elfsborg då?
Ja. Alltså, jag vet att
växer upp kan.
Ja, men det, alltså, då måste de ju göra, alltså Värnamo är ju ganska bra, men jag tänker de har gjort liksom dåliga första halvlekar här nu de senaste matcherna på ett sätt som nog inte riktigt håller i längden. De har liksom inte varit påkopplade, så att jag tror att det behövs nog för att de ska vinna den här matchen som absolut inte är enkel liksom. Men sen kommer eldprovet. Norrköping, Malmö och Djurgården. Det är då säsongen definieras på riktigt, tror jag.
Och då tar du semester?
Då tar jag semester.
Ja. Vi får åka till Kreta eller vad det
är. Ja, precis.
Ja, vissa har det bra. Kreta i all ära. IFK Göteborg, de tog tåget till Stockholm med Filip Trollér, hack i häl, 0-0 mot BP. Brommapojkarnas fjärde raka nolla då med 18-årige Filip Sidklev i målet. BP är fortfarande bästa Stockholmslag tillsammans med Djurgården. Men det vi framförallt ska fokusera på här då, det är ju reaktionerna efter den här matchen, Filip. Du skrev ju en krönika om det bland annat. För i IFK Göteborg verkar man ju sent om sidor ha börjat acceptera att man måste liksom förhålla sig till var man befinner sig på riktigt i fotbollens näringskedja och inte ständigt utgå från vad de önskar vara, som när Håkan Mild pratar om topp 3-placeringar och ordförande Rickard Berkling om att snabbt gå ikapp Malmö FF. Är det så att Blåvitts självbild börjar rätta till sig, eller hur ser du på det?
Ja, alltså, som jag avslutade lite mitt resonemang där, och så tycker jag väl ändå att det på många sätt är ett sundhetstecken att man ja, men inser var man befinner sig någonstans, att man är inte något topplag just nu, man är i botten. BP har varit bättre än vad folk kanske har räknat med, det får vi väl verkligen säga, i och med att de är bäst i Stockholm tillsammans med Djurgården då, och 4 raka noll och allt det här, och de har sett mycket mer stabila efter en jobbig start, bland annat där de blev utskåpade av Elfsborg och sådär. Så, men samtidigt så det var ju Sebastian Eriksson framförallt som pratade om det, han är ju fortsatt väldigt bra på liksom vara eftertänksam och funderar och tänker mycket, att det var lite liksom, man skäms lite över att stå och säga det, man spelar i liksom IFK Göteborg, det är, tillsammans med MFF, det är liksom den största, tyngsta, mest meriterade föreningen vi har i svensk fotboll, och så står de på lilla sketna Grimsta och säger att ja, men det ändå känns ändå helt okej, vi är tacksamma, vi tar med den här poängen hem. Men för situationen som de befinner sig i här och nu, så tror jag ändå att det är det bästa tänkbara, att de ser på det på det sättet, men vi har hämtat hem en poäng, vi har tagit poäng nu 3 matcher i rad, vi jobbar successivt uppåt, det är ingen skam att få en poäng mot BP i det läget. Men i ett större perspektiv så är det ju naturligtvis, som jag skrev, en sjuk fotbollsverklighet att IFK Göteborg spelare står och känner så efter ett kryss på Grimsta.
Jag tänker lite så här att det allra bästa för IFK Göteborgs självbild, det skulle väl egentligen vara ifall den harmoniserade bättre med verkligheten. Jag tycker att de kan känna besvikelse över att de inte besegrar BP till och med på bortaplan, för att det skiljer ändå så oerhört mycket ekonomi mellan de här lagen. Vad kan BP omsätta? Någonstans 30 miljoner på ett år. Blåvitt har ändå uppåt 150 miljoner, gjort värvningar för 20-25 miljoner. Det här de två senaste transferfönsterna som de då har i sin trupp. Så att där kan jag köpa det. Men däremot kan jag inte köpa att de känner att de måste kanske vinna över Norrköping eller Elfsborg, för det är där jag anser att IFK Göteborg inte befinner sig. Det har jag liksom försökt hamra fram i mina egna resonemang sen jag kom tillbaka till den här stan. Liksom, att de är någonstans ett mitt, de är inget bottenlag, men de är inget topplag. Eller de är ett mittenlag, Joel.
Ja, nej men alltså, de har inte vunnit SM-guld på 16 år, och det var bra många år sedan de liksom var ett topp 4-lag också. Det är väl 8 år sedan eller något sånt där. Och man måste ju, alltså det går inte att leva på sin historia hur länge som helst liksom, i liksom realiteten i en säsong, liksom en fotbollssäsong som pågår här och nu, går det inte att fundera på det. Så det är klart att jag har hållit med dig hela tiden om det, liksom att de måste liksom rannsaka sig själva lite mer och så. Det är väl jättebra nu att det liksom har kommit. Det kanske har funnits internt tidigare också bland spelarna, Mild och Berkling och sådär har det varit. Det vet väl alla om att det har varit ganska, ja, jag ska inte säga hög svansföring, men kanske en snedvriden...
Kan du säga den här podden?
Ja, en snedvriden självbild, om man säger så, kanske.
Ja, precis.
Men jag menar, Håkan var ju med på den tiden, de vann guld och spelade ut i Europa och allt sånt här liksom.
Men det är väl det som också är så svårt då ju. Alltså, ja. Tänk Sebastian Eriksson, som han sa själv där, när jag kom upp, alltså det året när han kom upp i Blåvitt, det var ju då året de vann SM-guld. Mm. Och sen så var det ute i Champions League, och sen var det toppstrid 2009, och sen var det några tuffa år där, 10, 11, 12, men så var de tillbaka igen. Alltså under en väldigt lång tid av hans karriär, där han har känt sig att han är en del av Blåvitt, även om han varit iväg i andra klubbar också, så har IFK Göteborg ändå varit en toppklubb. Ganska lång tid av det Håkan Mild har upplevt i IFK Göteborg, så har de också varit en toppklubb. Så jag förstår ändå att det är problematiskt. Och så har du då det yttre trycket, där förväntningarna i och för sig nu, kanske de senaste säsongerna, har dalat lite. Fansen har blivit, ja, men mer införstådda med att ja, men vi är inte allra högst upp längre. Men jag förstår ändå att den där liksom ekvationen på något sätt har varit svår att sätta. Liksom, även om man då kan titta på de ekonomiska siffrorna som under en längre tid nu har varit att Blåvitt har blivit ifrånsprungna där också. Sen ska jag ju säga att de var ju
De var ju naturligtvis också besvikna över att de inte vinner, men det är ändå mer den här, ja men det var ändå, det är ändå okej liksom att vi får poäng och en pinne här och tar poäng igen för tredje matchen i rad.
Ja, det var det jag skulle säga. Alltså, bortsett från det då, om man tittar på den närmsta tiden här då, så har de ju då tre matcher utan förlust där. Och jag tänkte höra en konkret grej från BP-matchen där, för jag var uppe på träningen dagen innan. Då jobbade de hårt med Anders Trondsen. Han var ju inte med i startelvslaget, men de gjorde lite byten under sitt matchförberedande spel efter ett tag då. Och där de pratar, tränarna pratar väldigt mycket med Trondsen. Jag fick känslan av att de vill ha in Anders Trondsen på det här centrala mittfältet förr eller senare när han är redo för det. Liksom. För de ser att det finns någon form av liksom möjlig högre potential att ha honom där istället för att spela med Kalén och Eriksson. Även om de gör jobbet någonstans, så tror jag att de ser att de kan ta en nivå till om de får igång Trondsen i den rollen. Känner du någonting du ser i matchen som är i den riktningen, eller?
Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt tydligt att de gör bytet. Sebastian Eriksson sa ju själv efter matchen att det handlar inte om att han var trött eller sliten eller så, utan det var nog taktiskt, sa han, och log liksom. Och Tengri bekräftade ju detta också på presskonferensen, att de ville ha in Trondsen. De ser ju det vi andra, som man faktiskt har börjat se nu lite, att han har ju en jäkla mysig vänsterfot och bra blick för spelet, och han har ändå ett par riktigt fina bollar, tendenser liksom. Sen blev det inte något av det riktigt i den här matchen, men man ser att han är bra på att luckra upp det där. Och Jonas Lindberg, som spelar i Gais, han har varit lagkompis med Trondsen i Sarpsborg en gång i tiden, och han berömde honom väldigt mycket. Alltså, det där är en riktigt fin spelare just med bollen. Han fokar inte så mycket på det hårda arbetet då med Trondsen eller så, utan han är en fin spelare med bollen. Och som det ser ut nu så ligger det väl närmare till hands att han kommer kliva in på centralt mittfält när Elias Hagen är ett hack upp som tia, Gustav Svensson är nere som mittback. Ja, men då är det ju Sebastian Eriksson och Adam Carlén. Hur kan ej liksom skada? Han kan inte varit jätteaktuell för någon av de två rollerna då. Men det är ju en öppning där också på ett sätt som är större än vad det såg ut att vara när Anders Trondsen värvades. För då var ju Simon Thern kvar, och då var det ju Wendt som skulle liksom sättas på bänken och sådär. Men nej, jag tror de kommer försöka matcha in honom. Jag skulle inte bli förvånad om han, kanske inte mot Gnaget borta, men sen har de väl Hammarby hemma, om det är den som är nästa, eller om det är någon emellan. Men jag skulle kunna tänka mig att vi ser Anders Trondsen i en startelva inom två matcher i alla fall.
Om ett par, tre matcher då?
Ja, det tror jag.
Och på vems bekostnad?
Sebastian Eriksson. Ja. Det tror jag.
Carlén har spelats in i den här helgen.
Ja, men lite. Alltså, och jag tycker ju, igår tycker jag väl egentligen nästan att Sebastian Eriksson är bättre än Carlén. Carlén har slarvat med passningsspelet, så liksom lite saktfärdig, så inte riktigt med ut i matchen. Men jag tror att de tycker nog att Trondsen och Carlén kompletterar varandra bättre än vad Sebastian Eriksson och Trondsen
gör. En högerfot och en vänsterfot också.
Ja, och storleken på Carlén och sådär som de har fått in, vilket har skänkt en trygghet i defensiva fasta, i det jobbet med att skydda backlinjen, som också nu då har hållit nollan två matcher i rad. Sådär.
En sak man ska tänka på där när du nämner Carlén, att det var lite slarvigt och så, som jag kommer komma in på sen med Häcken och så. Alltså, här ska man komma ihåg att de matcherna vi framförallt pratar om nu, det är ju tredje matchen på åtta dagar. Liksom. Jag tycker man har sett det både lite här och var, att de lag som har spelat med relativt samma spelare väldigt mycket, det märks i kvaliteten för de lagen. Liksom.
100%. Och jag tycker det var Carlén märktes det på. Det märktes jättemycket på Sebastian Olsson, tycker jag, som själv har stått efter matcherna på Gamla Ullevi och sagt att shit, jag har inte matchat så här tätt på väldigt länge, med alla hans skadebekymmer och sådär. Gustav Norlin saknades kräm i honom när det saknas det hos honom. Ja, då är han en ganska begränsad fotbollsspelare. Hans USP är ju liksom den här intensiteten och drivet och sådär. Så nej, jag tyckte det märktes faktiskt väldigt tydligt. Jag skrev också det i min text att jag hade nog kanske ändå gjort några korrigeringar, även om jag förstår att Blåvitt äntligen, vi har fått lite poängskörd, då är man jäkligt rädd och försiktig med att göra byten.
Hussein Kanay nämnde du, kom ju här också, att han blir borta då till augusti i värsta fall, efter att han skulle varit tillbaka. Det har varit lite rörig kommunikation där.
Verkligen.
kring Kanay, kan man ju lugnt säga, men nu har de i alla fall kommunicerat då att han blir borta, vad fan var det, 8-12 veckor liksom.
Ja, det var mer 12-16 veckor.
Ja, var så jävla länge.
Ja, det tror jag. Ja, det har varit, alltså man har varit på och luskat där. Jag hörde ju att han har varit på någon röntgen och sådär, och sen har man kollat av och inte fått några riktiga svar, och det har varit diffust, och han har varit ute och joggat någonting, och sen nu så kom då beskedet, och jag vet i alla fall inte riktigt vad det rör sig om. Det förtällde ju inte den kommuniken där, men det kanske man kan luska ut, eller det kanske de till och med vill berätta om man ställer frågan, jag vet inte. Men klart är ju att det är ju avbräcken då, för nu blir ju Kanel hade en jobbig start här på serien och fick sitta bänk, men det är ju ändå kanske deras allra mest kreativa spelare, och det här laget behöver kreativitet. Det är en ganska svag bänken då, tycker jag nog att man får säga att Blåvitt har, just när han också då försvinner.
Ja, truppmässigt är det ju framförallt de behöver honom, skulle jag säga. Vi ska ta en sista grej om Blåvitt där bara. Det kom ju ett spännande rykte där. Allan Pardio är aktuell för Blåvitt, rapporterade Getingen, som vi kallar den förr, alltså Expressen. Kan det stämma? Att han är aktuell här för att hoppa in som chefstränare för IFK Göteborg?
Jag vet inte om jag tror så mycket på det. Titta lite snabbt på hans CV här på slutet, och det har väl inte varit jätteimponerande resultat och sådär. Och de där grejerna, de dyker upp lite grann då de här stora stjärnorna. Mark Hamsik trodde man ju i och för sig var exakt en sån där grej. Nej, men det här kan ju inte vara verklighet. Det här är ju bara någon som försöker få ut information, få lite hype runt en spelare eller sådär. Men det visade ju sig stämma. Sen Danny Rose då till Norrköping var det rykten om i vintras. Jag hörde faktiskt att Blåvitt också blev erbjudna Danny Rose då. Så det är väl lite mer sådär. Men jag har jäkligt svårt att se, även om han då tydligen hade en svensk, eller har en svensk fru, det visste inte jag faktiskt.
Han gillar pyttipanna.
Shit, det här helt gott under min radar, men nej, jag har väl svårt att tro att det händer. Jag tror väl att Blåvitt också kommer vilja ha något lite yngre namn eller så.
Men vad fan, jag tycker de ska ligga kvar med det här nu, alltså, tänker
jag. Ja, jag tror inte han dyker upp imorgon på Kamratgården, och jag tänkte mer som liksom nästa lösning, men det tror jag inte heller.
Nej. Jag menar, nu har de ändå gjort det här i rätt väg. De har tagit in Ola Larsson då som den här tekniska direktören då i en, som man också kan kalla det, en sportchefsroll då, och William Lundin, jag tycker han har ju någon jävla liksom mästartränar aura över sig liksom. Han ser ut som han skulle kunna vinna Serie A med liksom med något. Nej, han ser ju ut som en jävligt liksom välskräddad, skarp i konturerna, framgångsrik fotboll. Jag tror fan på Lundin, alltså. Alltså, han har någonting, alltså, jag får min magkänsla att säga att han har någonting. Det kan man ju gå lite upp och ner, men
var det för att
Lundin,
han visste att interim var ett latinskt ord?
Ja, då följer jag för Lundin liksom, när han sätter latinska uttryck utan att blinka liksom, ja, och är 30 år fyllda nyligen.
Ja, precis.
Jag vet inte, vad känner ni alltså?
Rocken är på plats, den klär honom, och den hängde han på sig för mig då när han klev in i den här huvudtränarrollen. Ja, jag hade precis inte sett in den
tidigare. Jag såg honom i Trollhättan för ett par år sedan, och gick han runt i shorts och t-shirt och coachade. Det såg inte lika proffsigt ut.
Det ser du aldrig längre nu. Nu ser du, han är en välskräddad italiensk kostym om 10 år som chefstränare för AC Milan och ett nytt guld med Zlatan som assisterande eller något i den stilen. Nej, men jag tror på honom.
Fredrik Jarling, vår kollega, gjorde en väldigt intressant intervju med honom som publicerades på GP i helgen här. Och bra svar liksom, och reflekterande kring även sin pappa Stefans historik kring IFK Göteborg. Och han började ju träna tidigt liksom, när han insåg att han inte skulle bli spelare på en hög nivå med skador och sådär. Och det har ju blivit ganska tydligt här nu att det är Lundins lag det här, känns det som, mer än Tengryd, eller?
Ja, alltså de känns väl tajta så, men man får ändå någon känsla av att William är den som ligger lite i, jag vet inte fan.
Men de känner väl det vi också känner,
mer statsmannamässig på något sätt.
Ja, och sen tror jag också att man präglas lite av att fan, Tengryd, han har varit i det här assträsket, om man får säga det. Nej, men det är något jäkla vackert med det också, att du kan vara den som gör det bra i den rollen och är en sidekick och sådär. Nu har han säkert ett väldigt stort ansvar här, det betvivlar inte. Jag tror att han också är med och styr faktiskt lika mycket som Lundin, men det blir väl lite att man präglas av att men han har varit ass länge. Lundin, han har ju en gedigen huvudtränarerfarenhet, även om det då bara är för Trollhättan liksom, det senaste och det man framförallt tänker på honom då kring, men och så är han yngre. Det känns som att det ligger framför honom att han ska vara huvudtränare. Tengryd ser jag kanske mer som en ass-tränare.
Ja, men alltså fotbollstaktiskt så tror jag säkert att Tengryd håller en minst lika hög nivå som Lundin. Men att vara huvudtränare, liksom, där ingår ju något helt annat också. Ambassadörskap, ansiktet utåt, kunna förmedla de taktiska kunskaperna till spelarna och allt där. Och där känns ju Lundin som en... det känns väldigt spännande.
Och så har han blåvitt kopplingen där med Stefan och så här. Sen tycker jag Tengryd, det snackar vi lite om där, att jag tycker alltid Tengryd är ändå intressant att lyssna på, för han är väldigt konkret liksom. Han håller inte på att linda in saker, utan han berättar, vad är det ni vill förändra till andra halvlek? Ja, men då berättar han exakt liksom, och är väldigt tydlig, och det tycker jag också ofta inför matcher och sådär, så ger han ett jäkligt schysst och öppet intryck, för han är liksom, sen ibland kan han snacka lite för mycket, tycker jag. Det var några supportrar som sa, fy fan, det här låter som vad säger han här, att de ska öva på att spela med bollen, vad fan fotboll är väl och spela med bollen liksom, det var ju någon inför artikel och sådär, men jag gillar generellt hans tugg.
Det har hänt en del sen de stod där på vad det var alla och halvstammade efter stad hade blivit sparkade, de har kastats in i det. Nu känns de helt plötsligt som två goda ambassadörer för ett chefstränarskap i Blåvitt, får man ändå säga.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag var ju i Halmstad den här omgången, såg BK Häcken förlora borta för första gången sedan november 2021. Mållösa för första gången sedan tredje omgången i fjol. Och Halmstad BK besegrade därmed alltså sitt tredje storlag på hemmaplan efter AIK och Djurgården. Efteråt, då skyllde ju BK Häcken den här förlusten på gräsmattan. De kan inte ha vattnat den på ett år. Bollen studsade som en basketboll. Den var hård som stengolvet vi står på här, sa Mikael Rygaard och Even Hovland. Filip Troler, vad tycker vi om gräsgnäll i den här podden?
Pinsamt. Det är allt jag säger. Pinsamt. Och då säger det ändå Rygaard, min kelgris, som säger detta. Pinsamt.
Han är ju inomhusspelare i grunden, på att säga, men han spelar ju inomhus också, så han gillar väl släta ute.
Så är det. Nej, jag har faktiskt inget mer att säga om, för jag tycker det är, jag tycker bara det är bedrövligt. Fotboll spelas på gräs, och är det något man ska gnälla på så är det konstgräs, inte på hur matta än ser ut, tycker jag faktiskt. För sen tror jag att det är roligare för alla om gräsmattorna också är bra, men jag tycker det är lite loser mentalitet att stå och klaga på en gräsmatta sådär, eller?
Joel, vad säger du då? Du som är mer eller mindre född och uppvuxen på Borås Arenas konstgräsmatta. Vad står du i den här frågan?
Ja, du är ju en plastälskare, vida känt.
Jag är från hybridgrässtaden Växjö. Jag känner att när jag såg det där, så kände jag att jag blev lite trött på Häckens gnäll om gräs och arenor och sånt. Vi hade ju pissarena gate i kuppen här Samuel Gustafsson. Däremot så kan jag någonstans tycka också att det är lite härligt att det finns fler arroganta lag i Allsvenskan än Malmö FF. Alltså Häcken har de är ett mästarlag nu och har
jag tagit vilken skit som helst, vilka ovattnade grusytor som helst liksom.
Nej, precis, det är höga krav där och med framgången så kommer väl lite arrogans också. Så att på ett sätt kan jag är lite kluven här. Jag håller ju helt med om att fotboll ska spelas på gräs, men jag kan också gilla att det blir lite liv i luckan och lite härlig vinnararrogans också. Nej, men de förlorade just den här matchen.
Ja, vad du säger, det var ett intressant inspel. Jag lägger mig någonstans mitt emellan. Nej, men jag ser det här lite som, alltså jag köper inte att det var det som var anledningen till att de förlorade. Jag satt ju och tittade på och analyserade matchen, och jag skulle framförallt säga att den här Häckenförlusten, dels hängde det nog väldigt mycket i samband med att det här var tredje matchen på 8 dagar som vi var inne på tidigare där, och Häcken spelar ju i princip med samma spelare hela tiden eftersom resten är ju skadade. Sadik var ju fortfarande borta, Simon Gustafsson är borta, Hammar är fortfarande borta, så att, och de ska ju liksom driva på sin höghastighetsfotboll i högt tempo. Visst, det blir svårare på den här hårda ovattnade gräsplanen då, men sånt har de ju klarat förr, så att jag tror att de var märkta. Och det sa jag till Magnus Haglund, HBKs tränare på presskonferensen, för han påpekar ju snabbt då att vad fan, vi har ju också spelat 3 matcher på 8 dagar. Jo, men ni stod ju rätt i positionerna, och så sköter Andreas Johansson typ resten med att nicka bort bollarna som kommer. Ja, men då menar ju Haglund på att man springer med när man inte har bollen. Det har han förvisso rätt i, men jag tror någonstans ändå att det kostar på Häckens krafter mer att hela tiden vara de kreativa som ska prestera. Sen gjorde Halmstad väldigt många bra saker också. Alltså lagen har ju börjat lära sig lite Häcken, och alla sätter ju sin tia på Samuel Gustafsson. Mm. Det 3 senaste matcherna har sett med motståndarna, så Djurgården gjorde det, Kalmar har gjort det, Värnamo har gjort det, nu gjorde HBK också det, fan, i Ahlstrand eller vad fan han hette, låg ju på som ett plåster på Simon Gustafsson liksom. Och så stoppar de dem på kanterna, och så blir det problem för dem helt enkelt. Så att motståndarna gör ju väldigt mycket rätt, så att jag tror snarare det hängde ihop med det då än just den här planen. Sen erkände ju förvisso HBK, vi pratade med Viktor Granat efteråt, som är en oerhört stark profil, har insett. Han utan omsvep sa ju att nja, kanske inte vattnade, inte på ett år men ett par månader, sen var det nog vi vattnade. Liksom. Det var lite snack om det innan, och det är ju inte negativt för oss ungefär. Så.
Nej, men det är, ja, jag tycker också det är, att det är lite inom, så länge det är inom spelets regler, vilket det är, så handlar det om att maxa sina fördelar. HBK vet ju om att hade de vattnat på där som tusan, så hade det varit en fördel för Häcken. Och HBK var ju verkligen i behov av den här segern. Och nej, helt rätt att de gör vad de kan för att vinna.
Vi lämnar den gräsunderlagsdebatten och går vidare till vårt sista ämne i den här podden, som jag har döpt till Skilda världar. Det var en gammal fin tv-såpa som gick på televisionen innan ni var födda typ.
Den följde du?
Det gjorde jag inte, men det förvånar mig att du ens vet vad det är.
Ja, men vad fan, jag är ju ändå född 90.
Ja, då var du ju 6 år när den började, ja, och sen precis. Gick den ju till 2002, över 500 avsnitt på TV4 om jag minns rätt. Så att, jo då, jag har koll på det, men jag kan inte säga att jag följde den slaviskt. Skilda världar var det i alla fall, eller är det i alla fall också, mellan ÖIS och GAIS. ÖIS är kvar i botten av Superettan. GAIS jagar vidare i toppen efter att studsa tillbaka på vinnarspåret igen. ÖIS kryssade ju, GAIS vann. Är smekmånaden över nu då för Jeffrey Åbyn, medan Fredrik Holmberg kan glida vidare i tillvaron som en av Göteborgs mest älskade män, Filip?
Ja, typ så är det faktiskt.
Ja, det är lite så.
Ja, det är det. Nej, men det är klart att nu börjar det bli lite tryck på Jeffrey här. Det har det väl redan varit, men nu är det 6 matcher som är spelade, och 2-2 hemma mot Öster i sig är väl inte något dåligt resultat, men har du inte vunnit en enda match innan dess så blir det inte så mycket av ett kryss. De har 4 poäng och är fast där nere i botten. Sen ska vi inte, det går fortfarande att ta sig uppåt ganska snabbt om du vinner några matcher, men vinsten måste ju komma nu. Med tanke på vad de var med om förra året så är det ju Det är ju jättemycket ångest i de rödblåa kretsarna nu. Och,
Vi talade ju om svansföring och så vidare med IFK Göteborg där tidigare. Jag kommer ihåg att Jeffrey Robin satt i våran podd här inför när vi hade alla tränare på plats och pratade om att ÖIS skulle antingen vara etta eller tvåa. Då. Alltså det framstår ju mer och mer som en större felbedömning än vad till och med Håkan Mild har gjort av sitt material.
Ja, jo, ser man det så. Sen, vi kanske har varit lite för hårda eller lite för nitiska kring det Jeff sa där, för han säger väl det mer som ett sätt att ja, men man måste ha ambitionen att vinna eller gå upp, annars kan man, varför ska man hålla på med den här fotbollen annars? Men absolut, han sa ju att de skulle vara där, och det är klart att han och ÖIS måste vara jättebesvikna över var de befinner sig. Om man då jämför med Elfsborg som också inte spelade Svenska Cupen, så tycker jag väl att ÖIS har legat lite efter där i det här, den där lilla extra uspen, den där lilla extra elakheten som du måste ha i tävlingsmatcherna. ÖIS har haft lite svårt att koppla på den stundtal, så de släpper fortfarande in bedrövliga mål. Nu såg jag inte matchen igår eftersom jag var på Grimsta, men jag har sett lite bitar av den, och det finns fortfarande saker i deras spel som är bra, men det finns också de här bitarna som inte alls är bra. Han hade väl gett spelarna en rejäl hårtork i halvtid, förstår jag. Jan Lind hade skrivit där som var vår man på matchen. Och
Fredrik Jan Lind, jag var den kollegan.
Ja, precis. Så det är väl tydligt att Jeffrey inte är nöjd. Sen fick jag en reaktion då med att de kvitterar, de kommer tillbaka och sådär. Så, men nu är det Örebro borta. Tuff match och sen rullade vidare. Så det är jobbigt läge för ÖIS verkligen. Och sen tror jag inte fortsatt att de kan sparka Jeffrey, och det ska de inte göra heller, för det har det varit nog av sådant där.
Och guys mår ju inte dåligt av det här då. Dels deras egna prestationer och sen då att ÖIS har det jävligt. Det klagar de inte på.
Nej, det är klart. Det är ju helt perfekt. Och så ser de hur Blåvitt kämpar i Allsvenskan också. Så är det någon som lever ett bra liv just nu, så är det väl alla grönsvarta i den här stan. De mår alldeles så träffligt, och jag tycker också det verkligen är en... ja, men det var, vad ska man säga, en brytpunkt här. För jag tänkte så här, okej, är det klassisk guys, så är det att de förlorar ner i Helsingborg, gör en ganska bra spelmässig insats där, men förlorar ändå. Och så ska de då upp på hästen igen. Men vi har sett väldigt många gånger de senaste säsongerna här att de har inte klarat av att komma upp på hästen igen, utan då har man fallit in i något kryss, och så har det blivit ett kryss till, och så har man helt plötsligt varit av vinnarbanan, och sen har man rasat ner i förluster och så vidare. Även om de då gjorde det bra i fjol och vann hela tiden, så har det varit så i Superettan. Nu spelar man mot Trelleborg, gör en klassinsats. Jag hade personligen en holmgång på Åbytravet i lördag, så jag var lite halvdimmig när jag låg i soffan och tittade på den här matchen. Men jag ryckte ändå till. Jag blev väldigt imponerad av deras självklarhet i spelet med boll, hur de verkligen dikterar den här matchen egentligen från start till mål, mot sin gamla huvudtränare Stefan Jakobsson och P.O. Ljung, båda gamla Gais huvudtränare på andra tränarbänken. Men det är ett styrkebesked av Gais som nu då, i och med detta, är uppe delad serieledning med Öster och Västerås.
Den här holmgången på Åbytravet, Joel, jag såg att du reagerar.
Ja, nej, men det är där man vill vara med.
Ja, man vill veta mer om.
Ja, precis.
Nej, men vi var några kollegor här, Jan Lind bland annat, ja, just det. Och drack lite bira och sådär. Men som småbarnsfar så är man inte så van vid de där äventyren längre, så lite sleten var man alltid i söndags.
Men du kom upp lagom till Gais seger i alla fall.
Ja, för fan, jag hade dotter själv där på eftermiddagen också, så det var ett röj, kan jag säga. Men jag hann se hela Gais match och men som sagt, det var ett styrkebesked, och det blir väldigt spännande nu. Åker ner till Öster, Växjö här på lördag. Besseling ska säkert hem och titta och sådär.
Ska gå på Älvsborgs träning.
Ja, det var inte så mycket Växjö-vibes på dig då. Nej, men det kommer ju bli en toppmatch. Jag hoppas på stor publik, och Gais har ju alla möjligheter nu att åka ner med ett rejält följe, och jag har väl själv en ambition någonstans att åka ner och bevaka den här tidiga seriefinalen som vi ändå får kalla det.
Vi ska kasta oss över vår sista del i dagens podd. Det är våran ständigt återkommande Svennis-skala. Joel Besseling, du lämnade minutuppdateringar från din tågresa. Du hade skrivit in allt du behöver säga i telefonen, så du är som vanligt väl förberedd. Så vi kan väl börja med dig.
Ja,
bra,
tack.
Mycket bra, mycket bra. Mm. Vet du var det kommer från förresten?
Ja, men det har du sagt.
Ja, gjort det, Svennis.
Ja, och du tror att jag inte visste det heller. Ja. Som har sett
det 94. Var när Svennis var kommentator i VM 94 där, och han hade egentligen bara tre olika grejer. Så antingen var något bra, mycket bra eller mycket, mycket bra.
Vi har hört det nu, Laul.
Ja, det är bra att påminna lyssnarna om det i alla fall.
Nu är mobilen framme.
Mm, ja, precis. Jag ger bra till Discovery sportchef Per Andersson för att han liksom uttalade sig i kraftiga ordalag i sitt fördömande mot Djurgårdens agerande efter matchen mot Kalmar i måndags. Här.
Och för någon som inte såg det, vad hände?
Det var så att Djurgården då efter en tung period nu vann mot Kalmar, samlades i den här stora ringen som Djurgården alltid gör efter matcherna. Och då var en kameraman där från Discovery och filmade någon meter ifrån, och då det blev de irriterade på, och Vajo liksom gjorde en Janogy knuff på kameran helt enkelt.
Okay. En Simon Strand-attack skulle man kunna
lite
säga.
Lindrigare.
Okay.
Ja, för kameran åkte inte i backen så att säga, utan den snurrade runt. Sådär. Och det är klart att jag tycker man kan få känna ibland att man fan lite integritet här, lite space här nu. Men att veva till mot en kamera som 34-åring Tommy Vajo, jag tycker det är... Vad är det för beteende?
Var inte Kim Bergstrand också då?
Jo, men han var framme och sa att kan du inte gå härifrån nu?
Jaha.
Alltså han agerade ju som en vuxen människa.
Men där tycker jag går en gräns. Liksom. Alltså, så länge de är kvar på planen någonstans, då får de väl för fan acceptera att det är kameror runt omkring. En annan sak om de är inne i omklädningsrummet och så, där kan man väl säga att det är deras fredade zon någonstans. Men jag menar, du drar inga statshemligheter direkt efter det. Liksom.
Nej,
och det är du ju förmodligen inte heller. Liksom. Och vill man då verkligen någon jävla anledning inte ha en kamera där som pröjsar ju deras löner, ska man ju påpeka, då kan man ju vänligt be dem akta på sig, inte slå bort det.
Nej, patetiskt.
Men vad fan var bra med det här? Ja, det var deras
sportchef. Per Andersson, Discovery sportchef, som fördömde detta. Och det är precis som du säger. Bra tv-sändningar genererar intresse. Mer abonnenter till Discovery, högre löner till spelarna.
Mm.
Det är dags att börja inse det nu, kan jag tycka.
Bra, mycket bra då.
Mycket bra. Vi måste prata lite om Jakob Ondrejka, känner jag.
Ja.
Filip var inne på honom innan här. Han har gjort, vad fan blir det nu?
Och telefonen
han
fram.
Han rök nu den anteckningen. Jag råkar radera den. Han har gjort 5 mål och 4 assist på 7 matcher. Varav 3 han började på bänken. Så att han har startat 4 matcher.
Det är ett jävla skit.
Ja. Alltså, och det är ju ingen slump att det här kommer efter att han har blivit klar för Antwerpen. Jag tyckte han var, innan våren här, innan det blev klart, så tyckte jag att han var lite under isen, både på och utanför planen.
Vadå, att han var mentalt påverkad av att det inte blev klart?
Ja, liksom. Hans kontrakt var på väg att gå ut, och han var nog rätt desperat att få till en flytt. Liksom. Och sen nu när det väl blir klart, ja, då spelar han ut hela sitt register. Han är bättre än, alltså han är mycket bättre än vad han någonsin har varit i Elfsborg. Han gör ju faktiskt sin fjärde säsong i Elfsborg. Så att nej, hans högerfot har varit ett livsfarligt hot på fasta situationer nu, senaste matcherna. Han kommer runt på sin kamp, han slår bra inlägg och allt sånt, så att Johan Larsson sa efteråt att de behöver honom just nu, och det har han helt rätt i.
Mm. Till slut blir han lite den här Jesper Karlsson på något sätt som,
ja, precis. Ett som bra alla tillslag hoppas, och liksom. Irrationell och allt det här. Sen då, tyvärr tycker jag, så går han lite för tidigt kanske och går till belgiska ligan som vi vet är tuff.
Och det här är ju ingen slump om man tittar på Elfsborg i ett större perspektiv, att de då får fram så bra ersättare till de spelarna som sticker hela tiden. Det blir ytterligare ett exempel på det, apropå det du sa om Jesper Karlsson. När kommer nästa gubbe in? Liksom och...
Ja, precis. De värvade honom från Landskrona inför, som 17-åring inför 2020. Då. Ja. Och, han har liksom,
och så utvecklade honom under tiden. Liksom. Det är precis. Så de jobbar. Liksom. Och de är ju fan bäst på i Sverige.
Ja, de är jättebra på det. Sen blev inte den här grejen med Ondrejka riktigt som de hade tänkt. Alltså, att ett kontrakt går ut samma under innevarande säsong, det är inget som Stefan Andreasson gillar.
Nej.
Och att de inom citationstecken bara får 19 miljoner enligt medieuppgifter för en sån spelare. Jag menar, nu, vad är han värd nu? När han har gjort 9 poäng på 4 starter. Alltså,
30.
Ja, precis. Så att, men han är 20 år.
Ja. Kanske lite mer då till och med.
Så jag förstår vad du menar bara med att de är bra på sånt här. Men den här Ondrejka-grejen, den...
Men 19 miljoner för en med utgående kontrakt, det är ändå en helvetes massa pengar. De brukar ju knappt få betalt för spelare som har kontrakt som går ut.
Liksom. Nej, problemet var att det där kontraktet aldrig förlängdes.
Nej, jag fattar.
Mm. Ja, det är 19 mille får man ju ändå säga. Men det känns som du säger lite. Tänk om han hade stannat hela den här säsongen.
Ja.
Då hade han haft då hade han gjort den där hela allsvenska säsongen, sannolikt om han då hade fortsatt. Men det finns ju ingen anledning att inte tro att han skulle göra det om han hade varit kvar, att han skulle fortsätta prestera. Nu har han ju inte riktigt, alltså det är inte så att han har gjort en hel allsvensk säsong där han har varit lysande liksom.
Nej, knappt en halv skulle jag säga
innan. Nej, knappt det liksom. Så, men det är väl en fotbollsverklighet vi bara får vänja oss vid lite, känns. Mm.
Ja.
Och mycket, mycket bra då.
Ja, nu får jag krypa till korset här med Elfsborgs pressfika. Jag vill inte bli nya Robert Laul och prata pressfika dagen är ända. Men jag måste ändå säga någonting, för deras pressfika mot Halmstad, det var fan mycket, mycket bra. Alltså. Vi hade en diskussion här i podden om att jag hade, ja, Laul hade hypat pressfikat och jag sa att det var inte så bra längre. Och det tog tydligen rätt hårt på Elfsborg, fick jag höra, att de blev rätt sura över detta.
Ditt ord väger oerhört starkt i Borås, ja, måste man ändå säga.
Men det är ju så när man är därifrån liksom, så det tar man igen då.
Nej, men så när jag kom dit inför Halmstad-matchen, och då är det ändå Halmstad hemma liksom, det är väl en 4-5 akkrediterade murvlar liksom, då är det våfflor.
Det är våfflor?
Ja, det var våfflor då. Liksom, ja, nygräddade våfflor, och så var det ju, det var inte bara det var morotskakan var tillbaka, det var vindruvor, det var godis, det var andra kakor, och det var kaffe, och det var cola, och det var allt möjligt.
Fan, det vattnas i munnen bara tänker på att jag ska vicka för dig när du är på Kreta där, de här två stormatcherna.
Laul skrev till mig, är det våfflor nästa gång också?
då kan han åka var som helst.
Jag har ju en, ja, detta är min fjärde allsvenska säsong, de två första var ju lite halvpandemiska, så att de räknas kanske inte riktigt, men detta var det överlägset bästa pressfiket jag har sett i svensk fotboll.
Och då är Elfsborg tillbaka på tronen igen, kan man säga, för de hade under många år det bästa pressfiket. Jag var i Halmstad nu, de hade jävligt bra pressfik, och
de är ju kända för sina våfflor annars.
Ja, i Halmstad?
Ja,
på, absolut. I pressfiket?
Ja, en kvinna där som heter Siv eller något.
Ja, hon var där.
Ja, och hon brukade göra våfflor har jag hört.
Ja, hon hade ju varmkorv med bröd och så här mintstänger och ja, vad fan det var. Det var bra som fan var det. Men inga våfflor.
Nej.
Vi tackar dig för sändningsskalan i alla fall, Joel. Jag drar min snabbt här så får du ladda lite till, Filip. Bra, ger jag BK Häckens klubbdirektör Marcus Jodin, eller klubbchef eller vad de nu kallar sig. Han är ju ett av BK Häckens då högsta höns, regerande mästarna, maktfaktor i Sverige och allt det här, eller svensk fotboll. Men han är ju en mångsysslare av rang, måste jag säga. Vet ni vad han gjorde på seriefinalen här, Häcken-Hammarby? Då var han för fan speaker. Så att när det var line-up och grejer, då var det Jodin som skötte detta, för de hade fått något tekniskt problem med någon annan som skulle sköta för många grejer samtidigt. Så Jodin klev in som speaker, hälsa publik, spelare, domare och allt det här välkomna till matchen, och påade inmarschen och pumpade upp stämningen inför seriefinalen då. Och sen för någon annan match sen här då var ju någon presschef sjuk, då skötte ju han liksom presschefssysslorna där och hämtade spelare och lämnade nummer till spelare som hade gått och gjorde presschefens jobb då. Detta gör alltså då klubbdirektören, får man tänka på. Kan ni tänka liksom Niklas Kalnén eller Håkan Mild liksom sköta spikerjobbet i Blåvitt där och i respektive Malmö? Det skulle ju inte hända, men Jordin har liksom inga problem att ta på sig blåstället och göra det liksom mindre glamour amorösa jobbet också. Så att en liten hyllning till Jordin där, helt enkelt.
Ja, det är ju mäktigt ju. Jag vet inte om jag har drömt. Han har inte någon historik som speaker tidigare, eller?
Ja, för mig. Det är möjligt. Nej, han har ju varit supporter. Ja, det har varit. Men han har också varit supporter med supporterrörelsen i grund och botten också. Så att,
jag vet fan, jag kanske har drömt det.
Spiker är ett jävla svårt jobb. Jag var i Varberg i april. Det var där spiken hade lite att jobba på. Kan säga, så att man ska inte liksom ta det jobbet för givet.
Nej, och då kliver ju då Jordin in här helt ouppvärmd och förmodligen inte gjort det tidigare. Så att, nej, all cred till Jordin.
Han tog inte in disk och bordet på innerplan som jag var med i Ljungskile när jag var på Gais där. Då hade de så här feta högtalare, rulla in en stor jävla vagn med 10 högtalare, så körde de disco där på innerplan, och en snubbe som stod och höll igång långt innan avspark.
Hade Jordin bara vetat att han skulle göra det här jobbet, så hade han nog haft med sig discovagnen där, och discokulor och rökmaskin och allting. Mycket bra, jag har redan nämnt honom. Victor Granat, den starke profilen i Halmstad BK, deras anfallare då, erkände ju som sagt att de inte hade vattnat på ett par månader utan omsvep och pratade väldigt underhållande om att han hade blivit knockad nickad två gånger av Even Hovland och vi frågar var det armbåge eller skallarna eller vad. Nej, jag sprang in i hans biceps ungefär, sa ju Granat och menar på att Hovland är stenhård jävel liksom. Ja, men är han ful då? Nej, han är precis så hård man ska vara. Det ska vara lite dueller då. Ja, vad hände då? Nej, jag har ingen aning. Det är bara small. Sen låg jag där liksom och vingla ut. Så att Viktor Granat får mycket bra den här, för att vi gillar ju profiler i Allsvenskan som livar upp med roliga citat, och det gjorde definitivt Viktor Granat. Till sist, mycket, mycket bra. Jag satt på pressläktaren där i Halmstad. Solen i ansiktet. Jag frös inte en enda sekund under den matchen. Så jävla skönt. Oktober, november, december, januari, februari, mars, april. Jag har frusit på varenda jävla match jag har varit på de månaderna. Fram till i Halmstad i söndags. Det är värt att utse till mycket, mycket bra. Filip Trollér.
Ja, först vill jag bara säga att jag är ledsen över att jag inte fick sitta där i Halmstad på Grimsta andra halvlek igår. Fy fan, jag tog ju sommarjackan, dansade ner längs Sankt Eriksgatan där och tog tuben ut till Vällingby där och tänkte att ja, men det här blir en härlig sommarkväll, men det var ju svinkallt. Det var ju total missbedömning av mig. Jag satt och frös som på Pinatar Arena nästan så, i vintras. Ja, blåste som fasen.
Så orutinerad kan man inte vara, Joel, om man ska vinna slaget om Borås.
Nej, då där finns alltid extra packning om man åker till Borås Arena.
Väl förberedd. Ja. Men bra. Tar jag faktiskt för ge Blåvitt supportrarna lite för en jag själv inkluderad har ju tyckt att det här teknisk direktör ordet har varit lite minst sagt lökigt att Blåvitt har liksom svängt sig så mycket med det, att nu ska de minsann ta in en teknisk direktör här och ingen sportchef och så här. Och jag tycker efter Degerfors-matchen tror jag det var, så verkar, för det har väl varit en liten snackis här i supporterkretsen, inte bara i media och så här, att man har liksom reagerat på det här teknisk direktör, utan de tog den här give it up-ramsan som Gaisarna för övrigt använder väldigt flitigt, Gais is going up. Och så körde de teknisk direktör ja, fantastiskt.
På arenan eller?
Ja, jag såg något klipp också. Ja, på en bar, ja. Jävla sväng var det på det. Riktigt ja, härligt att se och jag tyckte att de hade nog kört det liksom på läktaren också, i alla fall bakom läktaren där i baren eller någonting på Gamla Ullevi. Men det tyckte jag var lite skönt. Jag gillar när man gör lite så här, men när man skojar till det lite grann och en snackis och så tar man ett litet gött grepp om det. Så det var bra.
Direktör Larsson, han måste vara första människan som har fått en egen ramsa utan att ännu ha uträttat någonting.
Ja, bara hans närvaro verkar ju ha poänggaranti.
Ja, han är obesegrad i Blåvitt.
Ja, det är Larsson-effekten.
Ja. Mycket bra då.
Det är Blåvitt här igen. Ja. Och det är Pontus Dahlberg. Han tog mig på en nostalgitripp igår. Det värmde när jag var på Grimsta. Jag såg att han hade keps på när han kliver ut till avspark. Jag blir helt chockad. Jag har inte sett en allsvensk målvakt kepsklädd på år och dag, känns som. Jag vet inte om jag har missat något.
Andreas Isaksson hade det när han kom tillbaka till Djurgården.
Ja, men för helvete, det är ju ändå vi snackar.
Ja,
det är
5 år.
Ja, det är ju så. Jag blir så fantastiskt glad av att se det. För jag tänkte tillbaka på mina barndomsdagar när jag gick på fotboll. Det var Håkan Svensson på Örjans Vall. Det var ofta keps. Det var Daniel Andersson på Olympia och Trelleborg där. Det var ofta keps. Sven Andersson, det var keps. Bengt Andersson när man var här, det var keps. Det var keps hela tiden. Så fort solen bara tittar fram var det keps. Nu har jag inte sett det på år och dag. Nu blir jag så jävla glad över att se det.
Det beror lite på hur arenorna är. Vad målen ligger på de sena matcherna när den är låg. Framförallt hur läktarna är byggda. Så jag vet att Borås Arena var väl eller är väl jävulst jobbig vissa 19 matcher. Mm. Är det inte så? Jag vet att AIK var där någon gång. Patrik Karlgren tappade ju, jag vet inte hur många bollar som ven in förbi honom, för han hade ingen keps just för att solen ligger så jävla lågt. Jag vet inte om det är samma på Grimsta.
Jo, det var det ju. Och Pontus Dahlberg skickade en känga där till BP. Kan de inte bygga lite större läktare här? För han hatade att ha keps på sig. Så han bara slet ju av den där solen. Precis hade tittat ner och bara väck med den. Liksom. Men jag fick se, jag vet inte vad det var, 20 minuter med keps.
Man undrar ju, vad det är som gör att de inte har keps längre? Liksom, vad de ersatte med? Liksom.
Nej, men jag tror det handlar ju om att man känner att man vill ha möjlighet att nicka backa. Det kan ju se jävla dumt ut om det kommer en djuplesboll du ska kliva ut. Ja, det hade man ju velat se. Lyfter på hatten och nickar liksom.
Men Joel Besseling gjorde för lyssnarna en graciös gest här när han tog av sig sin imaginära keps och nickade undan en boll. Det såg mycket roligt ut.
Ja, men det måste vi vara där för att tänka, eller att det bara handlar något om så här, ah, men det är inte stilrent. Men
jag tror det är varumärke.
Ja,
alltså att de klipper sig inför varje match liksom, och allt det här liksom.
Det ser fjantigt ut, men Bengt Andersson, fan, han brydde sig inte om någon jävla...
De klipper sig inför varje match.
Att, ja, det är ju väldigt vanligt.
Besselings attack mot fåfängan bland allsvenska spelare. Den här kom oväntat.
Ja, jag har en frisör i Borås som han klipper flera Elfsborgsspelare på matchdag, säger han. Ja, det vet jag. Det är ju allmänt känt att de fixar skägg och hår och så här på matchdag. Det ska se bra ut på bildbyråns bilder som de kan lägga upp på sociala medier sen.
Det tror jag snart att du tar efter om du då går hos den här Elfsborgsfrisören. Då är det matchdagsklippning med Besseling. Det kan vi göra ett reportage.
Ja, det låter bra. Mycket, mycket bra den.
Ja, här, jag svajar runt lite, men jag får väl ändå... jag får dela den mellan Fredrik Holmbergs rotationsmodell funkar igen. Helt otroligt. Jag tänkte att amen, ja, absolut, ettan södra, visst, där kan du rotera dig till serieseger, Fidde. Men nu har han börjat göra det i Superettan också. Det skickas in spel. Dino Salihovic får göra sin första start. Julius Lindberg skickas upp i anfallet. Filip Bäckman sätts på bänken. Niklas Andersén är plötsligt sin startelva. Han har inte startat tidigare. Iksson Binak, han skiftar hejvilt, kliver ut, spelar lika bra mot Trelleborg ändå. Alltså det är ju så otroligt imponerande att kunna få in det i ett lag. Att de absolut största lagen, Malmö FF, där du sitter på enorm kvalitet på bänkarna, att de kan göra det. Det är väl starkt det också, men inte lika imponerande som att Gais kan göra det, även om det är då i Superettan kontext. Men det tycker jag är jäkligt imponerande. Sen så fick jag bara upp en liten bild här inför derbyt. Det är ju dumt, man kan ju inte se det, men
jag tror det var ett klipp från Division 1.
Nej, inget Division 1-klipp. Nu får du fan nog med det. Men sådana här, det är en plansch liksom, så här klassisk affisch som de gejsarna då inför derbyt med ÖIS ska färga staden med.
En nostalgitripp är det på sätt och vis. Där. Lite retro-feeling.
Ja, retro-feeling. Sånt gillar jag också. Sådana här små saker. Nu kan ni ju tyvärr inte se det här, men ni får gå ut på Twitter, där flödar den i gejsflödet i alla fall. Jäkligt läcker bild. Jag vet inte vem det är som har gjort den, men det var väldigt fin i alla fall. Sånt gillar jag, så det kan väl pulsa upp det derbyt som kommer 1 juni.
Bra, då tackar jag dig för det, Filip, och jag tackar dig, Joel, för dina kloka inspel och synpunkter också, och jag tackar alla som har lyssnat. GP's fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.